Här börjar Oppermans av Leon Fürstwanger, översatt av Carl Fägersten, inläst av Magnus Råsman, för Saga. Förord. Måndagen den 30 januari 1933 toppade Dagens Nyheter sin första sida med en sjuspaltig rubrik: 6000 stockholmare åhörde promenadkonserten i bussgaraget. Ett foto taget vid konserten hade dragits över hela sidan. Under bilden kunde man läsa en kort artikel om söndagens festliga körkonsert i omnibushallarna. Det hade funnits kungligheter i publiken. Prinsarna Karl och Eugen, liksom den unge nygifte arvprinsen Gustav Adolf och hans fru, den tyska prinsessan Sibylla. Körsångarna kom från Stockholms sångarförbund. Jussi Björling var solist. Entrén på en krona gick till välgörande ändamål, de nödlidande i Norrland. Vad tyckte DN att tidningens läsare mer borde få veta denna måndagsmorgon? På första sidan serverades en blandad kompott nyheter. En gammal smugglarbåt på väg att sjunka vid Lövholmsvarvet. Premiär för vintertravet på Solvalla. Lugn och förtröstan präglade stämningen bland prästerna inför biskopsvalet i Strängnäs stift. Mordbrand på Malmön i Bohuslän. En artikel om upprörda reaktioner mot att Radiotjänst i sin grammofontimme spelat en jazztravestering på Chopin. En intervju med lappfogden Pappila under rubriken "Lapparna har gott år, feta renar". Utrikespolitiken då? Allra längst ner i högra hörnet hade en rubrikrad reserverats för den stora världen. Hitler i antågande. Se telegrammen sidan 11. Samma måndagsförmiddag, medan Dagens Nyheter ännu var färskvara, tog den tyske presidenten Paul von Hindenburg på sitt residens i Berlin emot landets tillträdande regering, en koalition mellan högernationalister, konservativa baroner och nationalsocialister. Ny rikskansler var nazisternas führer, Adolf Hitler. "Det är nästan som en dröm", skrev Josef Goebbels i sin dagbok. Han fick visserligen inte ännu själv bli minister, men führern arbetar redan i rikskansliet, och på måndagskvällen regisserade Goebbels en mäktig maktdemonstration. Med facklor i händerna marscherade tiotusentals SA-män genom Berlins regeringskvarter. Varför blir vi chockade av katastrofer som i efterhand kan framstå som närmast oundvikliga? Delvis är det förstås en banal synvilla. Det är först i efterhand som ett oöverskådligt kaos av händelser och beslut kristalliseras till ett skenbart tydligt mönster. Historien skriver sin tidtabell i imperfekt. Det är därför inte förvånande att vi så ofta missar tåget. Att det förhåller sig på det sättet är så självklart att det är lätt att glömma bort det. Istället ser man på bilder från, säg, en sista fredssommar och blir förbluffad över hur naiva och omisstänksamma människor kunde vara. Leva som vanligt när världen kommer att sättas i brand om bara några veckor, dagar eller timmar. Bläddrar man till exempel i Sydsvenska Dagbladet från den 30 augusti 1939 hittar man ett stort reportage om det fortsatt härliga badvädret i Malmö. Juli hade varit en besvikelse, regnig och blåsig, men sensommaren var desto bättre. "Mer strålande än någonsin", jublade Sydsvenskan och lät läsarna ta del av ett bildsvep från Malmös riviera med glada soldyrkare i badkläder. Två dagar senare, den 1 september, ska tyska trupper gå över gränsen till Polen och ett nytt världskrig bryta ut. Men i Malmö gläds man åt att man fortfarande kan sola och bada på Ribersborgsstranden. Hur kunde de vara så naiva? Det är, kan man tänka sig lite som just vädret och årstiderna. Väderomslagen är så många och man är så upptagen av att följa dem och anpassa sig till dem och prata om dem att de skymmer den långsamma pågående årstidsväxlingen. Sen vaknar man upp en morgon och upptäcker till sin förvåning att allt hux flux blivit annorlunda. Det har snöat under natten. Världen är vit. Plötsligt är det vinter, men ingen verkar ha varit förberedd. Alldeles nyss var det sommar. Oppermans är en roman om naivitet, om oförmåga att förstå att de mörka molnen på himlen inte kommer att försvinna. Att de förebådar inte bara en ny årstid, utan också ett helt annat klimat. Den förmögne och kultiverade Gustav Oppermann har på nyårsaftonen 1932 bjudit sin gode vän, läroverksrektorn Alfred François, på middag i den eleganta och bekväma villan i den fashionabla Berlinstadsdelen Grünewald. Efter maten drar sig de båda herrarna tillbaka till biblioteket för att dricka kaffe och konjak, medan de samtalar om människans dumhet och skrattande läser högt ur den löjliga och illa skrivna boken Mein Kampf. Så fåniga formuleringar. Så många grammatiska grodor. Man kan verkligen fråga sig hur det ska gå för den där fyren i framtiden. Kommer han att sluta som utropare i ett marknadsstånd eller som försäkringsagent? I december 1900